har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Äntligen torsdag, äntligen september och äntligen de kallar oss krypto. Podden som varje vecka täcker det senaste som hänt inom kryptovärlden och som dessutom alltid har med oss en gäst, så även idag. Vem det är, det får ni reda på alldeles strax. Jag som pratar heter Mårten Andersson och vid min sida, min sidekick, ekonomijournalisten Gunnar Harrius.
Hej Mårten, hur är läget?
Bra. Vad tror du att Bitcoin står i idag?
40 000. Jag vet inte, jag har kollat. För att vara ekonomijournalist som har en Bitcoin-podd ja. så kollar jag kanske lite mer sällan än vad jag borde. 43.
Ja, men jag väger upp det med hur ofta jag kollar. Ja. Så att, 47 735 när det här spelas in.
Ja, då kan den som orkar kan gå in och kolla så här, exakt vilken tid på dygnet vi spelar in det här.
Men hur mår du?
Jag mår bra. Lite mörbultad i kroppen efter att ha spelat korpfotboll igår mot ett gäng gubbar som spelade väldigt hårt.
Aj, det brukar alltid smälla när gubbar som...
Ja, det är alltid det fan the worst. Min absolut värsta var när min första korpmatch någonsin var när jag spelade mot laget som heter KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället.
Det är då man lämnar walkover, Gunnar. Då har man ont i benet, stannar hemma.
Vi gjorde faktiskt inte det, men det kanske vi borde... Ja, jag vet inte. Det var väldigt tufft.
Det var hårt, kan man tänka sig.
Ja, hur mår du?
Jag mår bra. Jag har inte spelat korpfotboll. Jag har däremot uppträtt 2 gånger den senaste veckan och gjort stand-up då, vilket är mitt yrke när jag inte sitter här.
Ja, hur gick det?
Det gick, man ska inte säga, men det gick skitbra, gjorde det faktiskt. Det gick, folk skrattade som fasen och det var en helt otrolig känsla att stå och se alla de här människorna skratta. Och jag hade glömt hur härligt det är. Så får vi bara hoppas på att restriktionerna, om vi är redo, lättas. Men jag hoppas att vi kan öppna Raw. Men det visar sig.
Mm,
men höstsäsongen är igång på riktigt.
Ja.
Och redan nästa vecka är det dags för höstens första frågeavsnitt.
Just det, precis. Då är det då oraklet Vahid Tosi som kommer hit. Vi har ju orakel som kommer hit då och svarar på era frågor. Så att har du en fråga gällande egentligen någonting som har med blockkedja och krypto att göra. Har du någon annan fråga så feel free, så fixar jag ta upp det också.
Vilka frågor som helst egentligen, så länge de är inom rör sig inom krypto. Och sen om det handlar om, som sagt, NFTs, blockkedjeteknik, har ni ett problem med ett uttag eller någonting ni inte förstår, kör bara, ring in. Och numret är då 010 750 0981, 010 750 0981, och då kommer man till en telefonsvarare.
Mm. Vi har ju ganska mycket att ta i tur med idag. Vi har en underbar gäst som du har hintat om att vi har redan, så att det ska vi dra igång det här helt enkelt.
Mm.
Men kanske allra först då det här. Mårten, förra veckan när vi hade Melton Demers här så körde vi faktiskt inget nyhetssvep, så att vi har mycket att ta igen, ja. Känner jag, så att det är bara svep undan fötterna på mig.
Ja, det ska bli ett sant nöje. Musik, tack. Kortföretaget Visa har gett sig in i NFT, alltså non-fungible tokens, som vi så ofta återkommer till här i podden. Digitala konstverk, samlarkort och massa annat som finns på blockkedjor. Och kortjätten Visa köpte i förra veckan en CryptoPunk, en pixlig samlarbild av en kvinna, var det de valde, med mohikanfrisyr. Och för det här betalade då Visa med ETH till ett värde av $150,000.
There's some of the oldest NFTs out there. They date back to 2017. There are only 10,000 in existence. All of them are different. They're very simple, almost chunky, you could say. They're 24 by 24 pixels. One recently sold at auction at Sotheby's, the big auction house, for $11 million.
Visas blockkedjechef Kai Sheffield sa att företaget gjorde köpet för att förstå hur infrastrukturen kring NFT-köp fungerar. Och just NFT väcker enormt intresse just nu på flera håll i världen. Amerikanska serietidningsföretaget Marvel kommer inom kort ge sig in i gamet och släppa Captain America-statyer som NFTs och NFT-versioner av klassiska serietidningar som första numret av Spider-Man. I andra änden av finkulturspektrat kommer emeritaget i Sankt Petersburg, ett av världens främsta konstmuseer, i veckan att hålla en NFT-aktion. NFT-versioner av verk gjorda av bland andra Claude Monet, Vincent van Gogh och Leonardo da Vinci kommer att finnas med i auktionen. Tidigare under året så rapporterade De kallar oss krypto om kinesiska bitcoin miners som tvingades lämna landet efter att fler och fler regioner förbjudit mining. Nu verkar det dock som att de flesta miningmaskinerna är back in business. Ja, och hur vet man då det här? Jo, ungefär var 14:e dag så anpassas svårighetsgraden på de ekvationer som miners ska lösa för att validera ett block på bitcoins blockkedja. Ju fler det som minar, desto svårare är ekvationen. Och nu är svårighetsgraden uppe på nästan samma nivå som det var innan sommarens stora tapp, som då föregicks av de kinesiska miningförbuden. Avgifterna för att göra transaktioner på Ethereum-nätverket har ökat med 153% på en dryg vecka. Nätverket har haft problem med buggar den senaste tiden, vilket lett till höga priser. $30 ungefär har det kostat att göra en enda ETH-transaktion i veckan. Och på NFT-plattformen OpenSea, som ligger på Ethereums blockkedja, kostade det i helgen så mycket som $2,000 att överföra bilder. Många hoppas nu att Ethereum 2.0-uppdateringen som det pratats om länge ska lösa de här problemen med de höga transaktionskostnaderna. Ja, men då tycker inte jag vi väntar så mycket längre med att bjuda in vår gäst.
Nej, det är, vad skulle vi vänta på? Nu kör vi.
Det är hög tid.
Ja.
Hon är kryptoprofilen som har startat Bolivian Blockchain Association och utbildningsplattformen Sweblocks. Idag är hon client manager på Safello. Varmt välkommen hit, Giovanna Pari.
Tackar, tackar.
Mer känd som Gina kanske.
Ja, exakt. Det var lite svårt att uttala mitt namn när jag kom till Sverige, så att det blev Gina.
Ja. Men det andas ju liksom Hollywood. Gör inte det? Giovanna Pari, man ser bara framför sig. Ja, men det gäller passion.
När jag gjorde research på dig för att skriva det här introt, så bara så här, men det här kan inte stämma. Du kan inte ha gjort alla de här grejerna. Stämde allt som vi presenterar dig med nu?
Ja, det gör ju det.
Otroligt.
Om jag ska börja med mitt tech-intresse, för det var väldigt, väldigt tidigt. Jag skrev lite MS-DOS när jag skulle göra en egen inbjudan när jag var ungefär 12-13 år. Jag tyckte alltid att det var kul med teknologi. Och sen så jag är väldigt fascinerad av interaktion mellan människa och maskin väldigt tidigt. Och pluggade lite programmering ett tag, men det var inte riktigt jag. Ville ha lite kontakt med människor. Och sen så...
Det här någonstans ledde fram till det som blev Sweblocks, eller?
Ja, precis.
Hur gick det till?
Ja, hur började Sweblocks? Jag tror att det började faktiskt på en meetup. EOS meetup.
Om man inte vet vad det är. Vad är det?
Ja, förlåt. EOS är en blockkedja som är, man kan kalla det för en tredje generationens blockkedja, en grön blockkedja, som har en konsensusalgoritm som kallas för Delegated Proof of Stake. Och första blocket då, Genesis-blocket, skapades i Västerås. I Sverige. Ja, så att jag var med i en grupp på Facebook. Och i den här gruppen så var det alltid en tjej som svarade på massa saker. Och jag svarade lite. Så tänkte jag så här, men hon verkar ju vara ganska insatt och kunnig. Och sen efter flera veckor så kom det ett event. Och då var det på Norsen Kao. Och då skulle EOS då bjuda in tillsammans med den här gruppen som heter Kryptogaris, så skulle de bjuda in till ett event. Så jag gick dit med min bekant som också jobbar inom blockchain. Så stod vi där och Wahid, som ni också känner.
Var han där också? Såklart.
Var där och ställde Wahid lite frågor.
Han är fan överallt.
Wahid Tosi, legend.
Så det var lite kul. Och sen så märkte jag, men gud, det är ju den här tjejen. Det är ju precis hon som skriver de här kommentarerna och svarar och skickar tips liksom. Så jag gick fram till henne och så började vi prata och sen så märkte jag att men hon har ju en YouTube-kanal, Kryptonista, gud kul, det måste jag kolla på. Och då hade jag ju redan satt igång Bolivian Blockchain och visade henne liksom, det här är det jag vill göra, i mitt hemland så är det förbjudet med krypto, jag tycker det är väldigt intressant. Och i och med att jag har gått in och tittat på statistik på Coindance och liksom verkligen kikat på olika saker, så jag har sett att det finns otroligt få kvinnor som är involverade inom krypto, både som investerare, utvecklare och så vidare. Och sen några veckor efter det så tänkte jag måste göra någonting. Och då skrev jag ner en liten, ett litet A4, en liten agenda då, som jag faktiskt delade.
Ett white paper.
Exakt.
Bokstavligen.
Ett white paper för Sweblox. Yeah. Skulle revolutionera världen. Men då tänkte jag, men om man vänder på det här och om man tittar på det som då fanns, som till exempel Binance Academy och sånt där som var gratis och alla videos, så bygger ju allting på att man går in i det väldigt tekniska. Vad är det för konsensusalgoritmer och hur byggs det här upp och hur fungerar teknologin? Men jag tänkte att om man vänder på allt och pratar om use cases, om du jobbar inom marknadsföring, vad finns det för kryptovaluta då? Jo, men då finns BAT, Basic Attention Token. Så är du miljöintresserad, vad finns det för alternativ där? Vilka projekt kan du stödja? För att det man gör med krypto är inte att du köper en kryptovaluta som du köper och säljer enbart för profit. Jag tror att de flesta av de här små projekten, de bygger ju på att försöka hitta en lösning för ett reellt problem. Och det kan vara allt från carbon emission token liksom till mänskliga rättigheter, det finns social plastic, det finns otroligt många fantastiska projekt. Mm. Och då tänkte jag att det kan man belysa, man kan ta fram det istället. Och då så började vi prata om det, så bjöd jag in henne och sa nu kör vi liksom. Du har Kryptonista, jag har Bolivian Blockchain, så jag har lärt mig lite och jag har även fått lite av ett nätverk. Och då satte vi igång, och det var ju innan pandemin 2018. Och så såg vi att det finns ett intresse för att prata om blockchain också. Och att man kan koppla det till krypto. För det är många som tycker så här, men jag gillar blockchain. Men krypto? Nej. Mm.
Och bara så vi fått namn på Kryptonista. Vad heter hon?
Madeleine Kanefors.
Precis.
Och hur funkar, om man nu sitter och lyssnar på det här och är kvinna och vill ta del av Sweblox, hur funkar det? Ett medlemskap? Går man bara med? Hur funkar det? Och vad kan man förvänta sig?
Det vi gjorde då var att vi hade föreläsningar, var på Norrsken, var på Handelskammaren och försökte hålla lite lunch and learns som var digitala då för att kunna få med folk på luncher och ibland kvällstid och sådär. Så jag tror att vi hade ett litet embryo som vi hade kunnat bygga ut. Men sen så i och med pandemin och också för att det var väldigt begränsat med tid så blir det lite av ett hobbyprojekt till slut.
Okej.
Okay. Men liksom, vad ska man säga, problematiken finns ju kvar och gissningsvis också er liksom lösning och era tankar kring liksom hela kvinnor och krypto som extremt brett ämne liksom.
Mm.
Upplever du att någonting måste förändras med liksom hela krypto, vad ska man säga, community, hela kryptospacet för att fler kvinnor, för att det är ju orimligt som det ser ut nu.
Ja, nej, men så är det. Jag tror att förutom att man måste tänka på att man verkligen aktivt sänker den här tekniska tröskeln, därför jag gillar podd så mycket. Det är inte ybertekniskt och det är
vilket
inte...
Vilket sa du?
Er podd.
Vår podd, jaha. Sorry.
Det var verkligen som du var ute med
begreppet. Podd. Okej, okay. Sorry.
Men okej, okay. Sänka tröskeln, liksom den tekniska tröskeln, men det kan man ju, det tror jag många upplever. Man börjar försöka lära sig någonting om krypto och så plötsligt så måste man typ, jag menar, doktorera i kryptografi liksom.
Exakt. Och det är lite det som jag tycker om med Sweblox. För det är väldigt många män som följer oss på Instagram också. För nu har det blivit mest en Instagram-sida eftersom vi fick lägga mycket på is som sagt. Och det är att ju mer representation man har, om man ser någon som påminner om mig själv, så kanske man inte... Ja, det här steget då som man tror är väldigt, väldigt stort kanske förminskas. Åtminstone en liten, liten del. Och det är väl det som är vår ambition. Det är inte att skapa någonting som kan ersätta konglomerat vad gäller utbildning. Utan det är mer att så här, vi finns här, alla frågor är bra frågor. Har du plånboksfrågor, ställ dem. Har du mer tekniska frågor du vill kika på, vad finns det för NFT-standarder? Hur skapar man NFT? Så har vi den kunskapen och vi lär oss på vägen också. Vi lär oss tillsammans. Mm. Och det konceptet tror jag skulle fungera ganska bra om man hade en annan typ av infrastruktur som vi inte riktigt hade då.
Jag upplever det även internationellt. Jag menar, jag är nästan aldrig på Instagram och Facebook längre, men väldigt mycket på Twitter, vilket jag lämnade för många år sedan. Men då var jag där som komiker, nu är jag där som kryptofantast. Och jag upplever att det verkligen finns... Ja, men, och det är väl för att folk vill att ska krypto lyckas, då krävs det ju att det är väldigt, väldigt många fler. Mm. Så Melton berättade ju att i USA är det 15% som äger bitcoin idag. I Europa är siffran 4%. Mm. Så kan man bara tänka sig vad det är i Sverige, även om vi är liksom ganska ofta pro så här, tech och så. Jag vet inte vad siffran är i Sverige.
Ingen aning faktiskt.
Nej. Men det behövs ju att man är trevlig. För ska man vara så här dissig och ja. Mm. Lång historia. Ja.
Nej, men så här, jag tänker om man ska gå tillbaka lite till din historia, Gina. Mm. Så här, det känns som jag råkade föregå den lite när jag började fråga om Sweblox. För det känns som vi hoppade över det här med Bolivia Blockchain Association. Vad är det för någonting och hur kom det till?
Ja.
Och fyller på din fråga med en till. Hur startar man en sån när man befinner sig i ett land där det är förbjudet med krypto?
Ja. Då, jag tror att det som hände då var, som sagt, mitt intresse för krypto fanns ju de här åren. Och tyvärr så, björnåren var ju riktigt svåra. Men i samma veva så började jag läsa också om andra projekt och tänkte så här, okej, det finns otroligt mycket mer. Väldigt många intressanta alternativ och initiativ. Och i samma veva då så fick jag reda på att men det är ju faktiskt olagligt i Bolivia. Och jag minns inte om det var Coindesk eller om det var en annan typ Cointelegraph eller någon som skrev om det här. Så här, ja, cirka 60 stycken bolivianska kryptoförespråkare har blivit fängslade. Och så tänkte jag, men det här kan inte vara sant. Så då började jag kolla lite med släktingar och så. Och sen så fick jag reda på att redan 2014 blev krypto olagligt i Bolivia. Men att det skulle gå så långt att folk fängslas för att de bara pratar om krypto, tyckte jag, nej men det här kan ju inte, det måste man göra någonting åt. Och i och med att jag då var trygg i Sverige och inte hade den här problematiken med att man förespråkar för någonting som faktiskt har hänt på plats så att säga, så började jag kolla lite med mina kusiner, för jag har ju många ingenjörer och arkitekter och så vidare inom min släkt. Och då kontaktade jag dem och så frågade jag, så vad kan man göra rent konkret härifrån? Kan man prata med politiker? Liksom på vilken nivå ligger det här? Kan man ens ta upp det? Eller hur farligt är det på ett individuellt plan och sådär? Så då fick jag lite riktlinjer och lite tips. För att även om Bolivia är väldigt fattigt så kan ju vem som helst gå in på ett internetcafé. Och du tar en peso som ger dig en timmes internettillgång. Och vi har inget... På ett tekniskt plan så kan vi inte som Kina gör reglera så att allting blir förbjudet, utan allt är tillgängligt. Och i och med det så tänkte jag, men då finns det en infrastruktur för att kunna kontakta folk. Jag har ju varit och hälsat på som sagt i Bolivia också, och så tänkte jag, men om det finns någon möjlighet att skriva ihop någonting här och börja kontakta folk och tala om för dem att det finns någon här som gärna belyser de här frågorna, och på den vägen är det. Så att det jag gjorde mer eller mindre var att koordinera olika grupper som bjöd in till webbinarier och pratade om blockchain och inte om krypto. Om fördelarna med transparens, att det här är oföränderlig teknologi. Det finns enormt mycket vi kan göra i vårt land för att kunna minska till exempel korruption. För att det finns ju en struktur som är otroligt svår. Det är verkligen, som man säger på engelska, endemic corruption. Att det är strukturell korruption då.
Om vi, det är otroligt intressant. Men om vi... släpper Bolivia för en stund och fokuserar lite på Sverige, där du ändå lever och verkar främst. Var ser du svensk krypto, om man kan kalla det för det, var ser du den kommande tiden framåt? Och hur kommer den utvecklas, tror du? Och inom vilken del av krypto? För det kan ju vara allt från blockkedjor till NFTs till liksom, nya coins eller så vidare.
Jag tror, om man tänker på NFTs, där det händer väldigt mycket just nu i och med att Visa har köpt mot CryptoPunk och Budweiser och så vidare, så tror jag att det kommer nog att vara den här låga tröskeln som jag pratade om tidigare. För att det är lite kul och det är det här spexiga. Liksom. Folk kan tycka att ja, men det här kan jag på något sätt förstå. Det har lite att göra med produkter, om det kan vara konser, vad det nu kan vara som är verifierat. Som gör det lite mer mainstream som ett alternativ till dagens mer etablerade projekt. Mm. De här publika blockchainerna vi pratade om innan, som Bitcoin och Ethereum. Men jag tror att, just på tal om EOS, så en av killarna i core-teamet, då, han har ju mintat, jag tror 80 000 NFT eller något sedan förra året. Oj. Så det är inget nytt fenomen för Sverige. Och han började i Anders, heter han. Började förra året, under sommaren minns jag. Att, för jag frågade, tyckte att det var väldigt intressant.
Jag tror att, om vi skulle ha med podden låter det sant. Vi måste göra mer på NFT, känner jag, i podden.
Men i Sverige så tror jag att det kommer att vara lite det här med att man investerar. Man har bitcoin som värdebevarande. Vi behöver inte headshots mot inflation som i USA kanske. Mm. Men jag tror definitivt att de diskussionerna kommer att komma upp mer. För jag tror att nu har vi en postpandemisk ekonomi. Vi vet inte riktigt effekterna av den. Jag tror att i USA är det mycket mer markant eftersom man ändå har printat så många mer dollar av alla som är i cirkulation. Det är väl 30% nu, skapades i fjol. Så jag tror att det kommer nog att vara ganska mycket en blandning av det. Alltså den nya möter det gamla, så att säga. Och sen så är ju Sverige, tror jag, generellt sett ett väldigt innovativt, väldigt teknologiskt moget land för krypto. Men det som är, sätter käppar hjulet, är ju det här regulatoriska. Att man kanske inte har den kunskapen eller den förståelsen hos myndigheterna. Och där tror jag att vi olika kryptoaktörer i Sverige nu, för att säga vi, kan göra ganska mycket genom att ha en öppen dialog och bjuda in till samtal. Och sen så får man ju se vad det leder till. Men det tror jag liksom att det försöker vi göra i alla fall. Att man ta tag i det och kanske är lite mer proaktiv. Men det är klart att allt tar ju sitt, ja, det tar ju ett väldigt lång tid att föra den typen av diskussioner. Sen så tror jag också att media tyvärr, no offense, ibland har vinklat, vilket gör att man kanske som enskild individ tycker att ja, fast bitcoin, det är synonymt med bedrägeri och det är dåligt för miljön. Och sen så stänger man den dörren. Mm. Så att jag hoppas verkligen att det blir en blandning. Men som sagt, jag är lite av en postmaterialist. Jag tittar inte bara på det, liksom, vad kan jag tjäna för pengar när jag investerar i den här kryptovalutan och vad är det här för projekt, utan det är lite det här. Men vad är det som jag tycker man kan göra med ganska många andra investeringar för den delen? No financial advice. Mm. Men jag kanske inte vill ha en aktieportfölj som bara består av olja.
Swedish match. Bara.
No offense. Och vad vet jag, vapen och olja och så vidare. Mm. Och lite så tänker jag också inom krypto. Och sen så vet jag att det finns ju ganska säkert många projekt som inte jag känner till som kanske är under bearbetning idag. Men ja, det händer mycket i hela världen, tror jag. Mm. Och just det här året är så intressant, för jag tänker på, om man tittar tillbaka på hur det var 2018 med hela ICO-träsket, om man nu kan kalla det för det, att det var så mycket pengar som kom i krypto, och det var den här enorma förhoppningen om att alla white papers, det var inga copy-paste, utan det var gedigna projekt med bra team och så. Och jag tror att i Sverige kanske man har tagit en annan lärdom om det. Det är mycket mindre marknad, det är mycket färre aktörer, så du vet på ett ungefär vilka det är som
och
kanske ligger
mindre
bakom.
Saker man kan köpa också ju.
Exakt.
Vilket är lite tråkigt ibland, att det är oftast Bitcoin och Ethereum och någon till. Men man hoppas på att det kommer dyka upp fler, åtminstone topp 10 coins att kunna köpa. Men du, apropå då Gina, coins. Så det är king of coins, än så länge i alla fall. Bitcoin, och kanske för all framtid, det vet vi inte. Men vi ska göra en ny grej i podden från och med nu, med alla gäster tänker vi, som en stående fråga.
Just det.
Och du kan väl...
Den är inte svårare än så här. Var kommer bitcoin stå om 1 respektive 3 år? Och vi kommer inte hålla dig särskilt ansvarig för det här. Men kanske att vi kommer göra någon slags topplista på om 3 år, vem som träffade
mest rätt. Ja, det är kul ju.
Ja.
Jag tänker på totala marknadsvärdet för guld idag, drygt 10 biljoner. Och så tänker vi på alla bitcoin i omlopp, nästan 18,7. Och så har vi allt minat 21,40, 21 miljoner, och då delar man, tycker jag. För det är väl ungefär det som många har pratat om att det är digitalt guld. Så jag skulle ligga på ungefär 500 000 om 3 år. 500 000 dollar. Och om 1 år, oj, ja, det är mycket som har hänt gångna året bara. Så att 150 kanske.
Oj.
Väldigt konservativt tycker jag ändå.
Oj, det var konservativt?
Ja, jag tycker det. Om
en 3-dubbling av vad den står på idag.
Ja, för om man tänker på vad det stod i november förra året på 12 000 så har det ju skett en ganska intressant utveckling.
Jag måste då flika in här. Tack så mycket för din prediction. Men det här är inget, jag följer ju en, nu tog jag en liten paus från krypto över sommaren, men nu är jag tillbaka och börjat kolla igen på Crypto Banter. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag tycker det är en fantastisk show. Man behöver inte hålla på att trada och tycka att Sheldon the Sniper är coolast i världen. Men Rand Neuer är, alltså, han kan så mycket. Jag är sjukt imponerad av honom. I gårdagens avsnitt, nu när det här sänds då, så kanske det är 3-4 dagar sedan. Men då tog han bland annat upp en tweet från en on-chain analytiker som heter Will Clemente. Apropå just bitcoinpriset. Och det här kom ut i juni, när, alltså redan före kraschen, så när vi var nere på, snuddade på 29 000, 28 000 dollar tror jag per bitcoin, så sa han att den i augusti kommer stänga på 47 000. Och när vi spelar in idag så står den i 47 148. Han är 148 dollar fel. Det han säger då kring sin modell som kallas för S2F-modellen, och det här är alltså worst case scenario. Då säger han att i augusti, där vi precis har stängt, 47 000 för bitcoin. September, 43 000 stängning. Och det handlar ju då om altcoin season som just nu pågår. Att altcoins håller på att explodera. Det är bara att kolla på vissa projekt som Solana, Airweave, Luna och det finns mängder Cardano som håller på att explodera. Men sen då kommer återigen då bitcoin, det riktas tillbaka enligt den här modellen. Oktober stängning 63 000, november 98 000 och stängning i december 135 000 dollar.
Du har ju sagt det på band, så jag, kommer, för ja. Jag tror ju sjukt lite på såna här grejer.
Ja.
Så att, det här kommer jag vara sjukt nyfiken på att kolla upp ifall han är, för det här, om det här stämmer, då, det här är inte en analysmodell, då är han bara synsk.
Då är han Yoda. Då är det,
exakt.
Krypto Yoda.
Saida.
För den här typen av grejer, så här, ja okej, han satte den här gången, men det finns väl liksom 500 snubbar på Twitter som har gissat fel med 10 000 dollar. Liksom,
ja, så är det väl kanske. Man får ta det med en nypa salt och som sagt, no financial advice. Jag pratade med Vahid Tosi för övrigt, han håller fortfarande fast vid 168 000 dollar för bitcoin vid årets slut. Det har han sagt redan sen när jag gick in för 1 år sedan.
Ja, men Vahid är den enda vi litar på, eller jag litar på i alla fall.
Ja, men så någonstans däremellan vore väl trevligt. Ja. Något som annat som har varit väldigt trevligt, jag har varit att ha dig här, Gina Pari. Alltså vilken enorm kunskap du har.
Ja, tack.
Vill du tillägga någonting?
Vill du tipsa om någon gäst vi kan ta hit?
Ja, för det första så vill jag bara tacka för att jag fick vara med. Jag tycker det är otroligt kul och jag gillar verkligen den här podden, för att ni sänker den här tröskeln som vi pratade om innan. Och jag tycker att ja, som jag nämnde tidigare så tycker jag att det är bra att lyfta fler kvinnor såklart. Mm. Jag tycker det är superkul att ni har Anna Svan också emellanåt. Mm. Och sen så, ja, Madeleine Kanefors som jag nämnde tidigare, andra halvan utav Swayblocks. Yeah. Tycker jag är en väldigt bra och kunnig person, också väldigt rolig.
Okej, ja, bra, det gillar vi. Ja.
Och sen så nämnde jag Anders också i oss.
Just det, NFT.
NFT Anders.
80 000, det är
en annan.
Man undrar ju lite grann hur kvaliteten är om man har släppt 80 000.
Man kanske bara
väldigt klar,
bra.
Klar.
Man bara, om det är 40 000, jag kanske ska kolla. Men det är många tusen i alla fall.
Så att honom måste vi definitivt kontakta. Jag har också en kompis som heter Niklas. De släppte en NFT som sålde slut direkt på en timme. Som ett flipperspel där man kan spela själva flipperspelet som i NFT.
Ja, spännande.
Ja, men jag skulle göra en liten, en eller två i alla fall, NFT-specialer. Sen fick vi också, och det är vi så glada för när folk hör av sig det på Twitter, där vi heter då DKO Krypto. Jag heter Martin Andersson, ni får gärna höra av er till mig också. Där fick jag tips av en lyssnare som sa att det hade varit väldigt kul om vi hade gjort en genomgång på de största kryptovalutorna och vad de faktiskt gör. Det tyckte jag var jättebra tips, så det ska vi kika på, eller hur?
Verkligen, låter svinkul. Ska vi säga att nästa vecka kommer vi hit sig hit. Det är nämnd i den här podden redan några gånger. Så har man frågor till honom så kan man ringa in dem till 010 750 0981.
Och har man inte lyssnat på podden förut då, så vad Hid Tosi och Anna Svan gör, det är att de är våra orakel, de är våra experter, förutom alla våra härliga gäster som kommer då. Och man kan fråga precis vad man vill. Ingen fråga är för enkel eller elementär eller dum.
Eller för svår.
Eller för svår, tror jag, precis. Ja. Så man ringer då in till våran telefonsvarare, och blir det inte bra om man känner att man gjorde bort sig, kan man bara ringa igen. Vi tar ju inte de dåliga samtalen.
Nej, vi är schyssta. Och det är 010 750 0981. Det står nog i den här avsnittsbeskrivningen också, skulle jag tro. Ja. Om jag kommer ihåg lägga in det.
Ännu en gång, Gina Pari, tack så hemskt mycket för besöket och på återseende.
Ja, det hoppas jag.
Ja, och lycka till med allt.
Tack.
Ciao.
Hej.